Så berättade hon så här: Tom, vet du vad vi har gjort för någonting? Så bara, nej, hur ska jag veta det? Nej, men vi var nere på fabriken i Stockholm och så tittade vi på hur vi ska lösa liksom leveranserna från dem till lagret. Och då insåg vi så här, de packar artiklarna 6 och 6 i kartonger och så tejpar de dem där och så ställer de kartongerna på en pall och sen skickas de upp till oss. Och det första vi gör är att vi sprättar upp kartongen, ställer in produkterna i vårt lager, slänger kartongerna och då är det liksom bara massor med spill.
Att sälja skönhet på nätet, det är allt annat än enkelt. Så hur ser man till att alla får det de vill ha samtidigt som man värnar om hållbarheten på nätet? Tom Törnblom, han är kommunikation- och hållbarhetschef på Lyko som är en av Nordens största återförsäljare av just skönhet på nätet. Så idag så pratar vi om allt ifrån vad hållbarhet kan vara i vardagen till Black Friday och hur man kan använda sitt community för att säkra en hållbarare e-handel. Trevlig lyssning! Ja, men då så. Tjena Tom!
Hej!
Hej! Vad kul att du vill sätta dig ner och prata hållbarhet med mig.
Alltså roligt att få vara här, tack.
Ja. Vi ska ju vara helt öppna med att vi har ju träffats innan på Almedalen till exempel. Så det var väl på tiden att du fick vara med i podden också.
Ja, men verkligen. Ja. Jätteroligt.
Du är också delaktig i vårt arbete med hållbar e-handel. Bland annat varit med som panelist nu senast och pratat e-handel. Men när du inte står på scenen på Almedalen eller sitter här och snickersnackar med mig, hur ser en dag ut för Tom då?
Jag har försökt hitta en bra rutin liksom, för att det händer otroligt mycket saker. Och när jag fick barn så insåg jag så att jag vill spendera mycket tid med dem hemma på kvällen. Så att då blir träningen lite lidande. Så jag brukar börja varje morgon med en löprunda.
Oj.
Och nu på hösten så badar jag. Så att, och sen kommer jag tillbaka och så hinner jag lämna dem på skolan och sådär. Och det är liksom ett sätt för mig att ja, men få ihop hållbarheten i mig som person liksom. Men om jag ska säga, igår till exempel då vi hade styrelsemöte med styrelsen förra veckans strategidag. Så då är det ju sätta datumen för nästa år när vi ser på så här, men vilka, när ska vi släppa kvartalsrapporter, när ska årsredovisning fram och sådana saker. Så det blir liksom grundmattan för hela mitt arbetsår nästa år. Så det gjorde jag just igår. Och sen så håller vi just på och ska lansera en ny hårvårdsserie som heter Excel. Så att igår så satt jag och tittade på det materialet och det vi ska föra ut som kommer ske i eftermiddag. Och det är en serie som var väldigt stor på 90-talet. Vi tillverkar den i våra egna fabriker. Men nu har vi gjort en reformulering av den. Så nu har vi gjort den vegansk. Vi har gjort en ny förpackning som är mer anpassad. Den kommer ut och är liksom i lågprissegmentet. En affordable hårvårdsprodukt, frisörprodukt, professionell produkt. Så det var väldigt spännande.
Har det hänt mycket med hårprodukter sedan 90-talet? Jag tänkte att du också tog upp att det var veganskt och sånt. Det känns som man kanske inte, det var kanske inte högst på agendan på 90-talet. Men vad vet jag, jag föddes också mitt under 90-talet så jag kommer inte ihåg så mycket.
Det har väl absolut hänt en hel del saker. Mycket inom förpackningen och sådana saker. Men jag tror att det, liksom, det byggs en del runt varumärket som är väldigt positivt. Då var det ju så här, Excel när den var som störst, då stod den för majoriteten av försäljningen hos frisörer i Sverige. Så att är man lite äldre så känner man igen logotypen väldigt tydligt. Det står liksom Excel och så är det en kvinna med ett hårsvall med lockigt hår. Och det är rätt häftigt att få relansera en sån produkt. Och det är någonting som vi har gjort nu sen vi tog över fabriken att liksom formulera om den där och anpassa den och lyckas pricka in den i den konjunkturen som är nu. Vi tror att det är liksom helt perfekt där konsumenten får en väldigt, väldigt bra produkt till ett attraktivt pris.
90-talet är ju också väldigt trendigt nu.
Ja, ja, verkligen.
Back in style.
Det känns som med Barbie och allting sånt där runt omkring. Ja, men sen, vad gjorde jag här mer igår? Jag släppte vi har förberett ett pressmeddelande. Vi ska ju göra en automationsutbyggnad i vårt lager uppe i Vansbro.
Vad är det för del man vill automatisera då?
Det är egentligen mer av det vi har. Vi har ett högautomatiserat lager där godset kommer till våra medarbetare för plockning och packning. Där vi har flyttat på så att vi har en autopack och sådana saker.
Vad är autopack för något? För de som inte har varit på ett lager innan.
En autopack är att vi medarbetaren lägger ner produkten i en låda. Försöker att välja en låda som är lagom stor. Och så lägger man produkterna ner. Och sen så justeras höjden på lådan per automatik i en maskin. Så den laserläses och så skickar den ut. Och det är för att minimera luften så mycket som möjligt. Och man slipper också förpackningsemballaget i produkten.
Det låter också som att man kanske inte får, alltså som att man optimerar materialet som används till förpackningen också.
Så är det absolut. Vi snittar 3,5 produkt i våra ordrar och då blir det väldigt fin matematik. Så att nu går mellan 40-50% av våra ordrar varje dag i det här autopackflödet. Och då tar man ju bort massa manuella moment från medarbetare som annars skulle ha stått och packat och vikt och fixat. Så att det är långsiktigt bra och det ökar ju liksom vår effektivitet över tid. Men det vi tittade på pressmeddelandet till som vi gjorde igår, det är att vi kommer bygga ut, vi kommer investera 500 miljoner i ytterligare kapacitet för att klara vår tillväxt. Och då kommer vi tillföra robotplockning. Så att, det innebär att det är en robot som plockar produkten från hyll eller lådan till förpackningslådan. Och den personen eller roboten är ungefär lika snabb som en människa. Men den har inga fikaraster, den jobbar 7 dagar i veckan, 24 timmar om dygnet. Och det blir liksom, tar man bort de här monotona arbetsmomenten. Det kommer fortfarande finnas kvar många sådana på lagret, men vi lyfter den här effektiviteten. Men vi gick ut med det för ett par veckor sedan att vi gör den här investeringen, men det tar över 2 år innan den kommer vara igång. Så att förhoppningen är att den ska vara igång i drift, eller inte förhoppningen, den ska vara i drift till peak 2025.
Hur ser den roboten ut nu? Om man vill se framför sig, ser den ut som en sån här Tesla Optimus att den går omkring? Eller är det bara som en arm?
Nej, det är en arm. Ja. Så det är en sån här som bara sitter på ett ställe. Eftersom lådorna kommer fram, produkterna kommer fram till den och så plockar den från en till en annan. Men utmaningen har varit liksom att vi har 75 000 artiklar och att den ska kunna greppa allting, om det är en tub eller en parfymflaska eller såna här saker. Och där har det hänt jättemycket de senaste åren. Så att nu är det liksom, den byter hand beroende på vilken produkt det är. Och det där går väldigt, väldigt fort nu. Och så är det lite sugproppar och lite såna grejer. Och det är jättehäftigt.
Ah, det här måste jag kolla upp så här. Men du sa att det var, sa du att det var 45% ungefär som kunde packas så här automatiskt?
Ja, mellan 40-50%.
Vad är då det man inte kan packa automatiskt?
Doftljus till exempel är en sån här jättedålig produkt egentligen att skicka i e-handel.
Det här tror jag inte konsumenter vet. Varför är de så dåliga?
Nej, men de är ofta glas och de är ömtåliga och man vill liksom se till att de är emballerade ordentligt. Det kan vara i fall flera glasflaskor som du behöver ha någon typ av emballering kring. För det är det man måste komma ihåg när man jobbar med e-handel och liksom förpackning. Det är att vi vill reducera förpackningen så mycket som möjligt, men vi vill inte reducera den så att produkten går sönder. Om den inte klarar leveransen hem till konsumenten, då har vi en riktigt hållbarhetsproblem.
Jättedåligt hållbarhetsmässigt om man måste producera nytt för att man dragit ner så mycket på emballaget.
Ja, och så blir konsumenten ledsen och sådär. Då måste man hantera det på olika sätt. Men ja, och sen vad har jag mer gjort igår? Jag hade möte med, och vi ska öppna en butik på Sergels torg. Så det kommer vara jättehappening, så det kommer vi göra på Singles Day. 11:e klockan 11. Så det är lite planering där kring. Jag hade ett möte med vår compliance officer utifrån GDPR. Vad får vi göra? Och jag ska vara med ett event imorgon bitti. Och prata om hur vi hanterar produktdata. För det är liksom också en del i hållbarhet som vi kanske inte pratar jättemycket om. Men som är väldigt viktig när man har, vi har kanske 7,8 miljoner besökare på sajten varje månad. Och sen så har vi kanske 1 miljon till i appen. Det är snabbt väldigt, väldigt mycket data vi hanterar och besökare. Mm. Och då måste det skötas på ett bra sätt.
Ja, hur ser vägningen där mellan att, för ofta när jag pratar med folk i den här podden framförallt, så pratar man om hur data är nyckeln till en hållbar verksamhet. Att man kan analysera till exempel, vi får mycket returer på den här produkten. Vad beror det på? Hur kan vi optimisera det här? Men som du säger, det gäller ju att också värna om integriteten samtidigt.
Ja, och vi har gjort det på ett speciellt sätt. Till exempel i appen, så det är en social app, så att du måste vara medlem för att komma in i den. Det är inte en ren shopping-app. Mm. Utan då kommer du in och där låter vi kunderna dela sina upplevelser i någonting vi kallar Lyko Social. Så då kan du lägga upp en produktbild, en recension, men du kan också kombinera flera produkter i någonting vi kallar en look. Säg att det här är min höstlook eller sådär, eller bröllopslook, och så säger du att det är de här produkterna jag har använt för att uppnå det här. Och så kan du följa då användare som du tycker att men jag är jätteintresserad av naglar, eller den här personen liknar min hudtyp, det är intressant att följa. Och då händer det någonting nytt varje gång du kommer in på hemsidan. Och vi skapar jättemycket data på produkten. Det här är ju unikt för skönhetsbranschen, eftersom det kommer nya produkter och lanseringar naturligtvis. Men många lever länge. Mm. Till skillnad från kläder, som där det kanske är 10 kollektioner per år. Och då är det svårt att bygga den här långsiktiga datan. Men Elizabeth Arden 8-hour cream, jag vet inte om den har funnits i 30 eller 40 år. Vi har ju jättemycket produktdata på den där. Och det vi tror, det är ju att du som konsument vill ju kunna läsa på och förstå det där. Du kan ju naturligtvis gå in i någon av våra 30 butiker och få testa den liksom. Men om du inte har det, så måste vi kunna visa det online, så att du får en förståelse, vad tror jag om den här? Mm. Och då vill man visa upp både den bästa positiva recensionen, men också den bästa negativa recensionen. Och det är någonting vi ser, att du, och även om du har en negativ recension, så säljer produkten bättre än om det inte finns någon recension alls. Mm. Och det kan vara en sån grej som att jag och min bästa kompis, vi har ju olika liknande hårtyper, men vi har olika preferenser när det kommer till doft. Och det är en sån grej som man då enkelt kan skriva, att jag tyckte den var lite stark eller sådana saker. Någonting som tillför ett värde för en annan konsument. Så vi försöker bygga mycket av den här produktdatan och ha så mycket som möjligt. Och då gäller det att ha väldigt, väldigt bra förståelse för konsumenten när man kommer in i det där. Mm. Sen är det en generationsfråga också, där jag tror att vi är ju väldigt starka i den yngre målgruppen. Och då är man, då förstår man vinningen av att dela med sig av de här sakerna. Men det måste göras på ett rätt och riktigt sätt.
Visst luktar Elizabeth Arden-krämen lite som något man har i ett stall?
Ja, den är väl, jag tror att ryktet säger att den är gjord för häster från början. Liksom.
Legendarisk produkt som jag tror alla mammor har haft i sin handväska. Ja, men vad fint. Vilken fullsmyckad dag du har, Tom.
Verkligen, det är långa dagar. Och
vad är roligast?
Ja, men det går på vägen hem så ringer vår HR-chef. Vi ska ha en workshop med Vansbro kommun nästa vecka kring, alltså vi är största privata arbetsgivare i glesbygdskommunen Vansbro kommun, där vi ska titta på liksom kompetensförsörjningen framåt. Då är det liksom, det börjar i vårt lilla lager, eller det är ganska stort, men och nu så vill man liksom tillämpa, hur ska vi tänka i 10, 15, 20 år framåt tillsammans med kommunen, att det finns cykelvägar, alltså infrastruktur, kommunikationer, men också att det blir liksom en hållbar bostadsmarknad i kommunen. Så att det blir attraktivt för folk att fortsätta bo kvar, investera, eller folk som flyttar dit. Och då börjar man inse liksom så här att vi är en del av samhället. Och den är väldigt viktig ur ett hållbarhetsperspektiv också. Mm. Och det är nog det absolut roligaste, att vi är med och påverkar någonting som faktiskt gör skillnad i folks liv. Jag har en bakgrund i finansbranschen. Och där är det liksom, man förstår att pension och såna här saker är jätteviktigt. Men det ligger så långt fram. Och när jag sa att jag skulle börja på Lyko, så alla bara, mitt i konsumtionens högborg. Jag bara, men det är högintresseprodukt. Alltså det finns de som inte gör annat än att producera content och följer, intresserar sig för sminkning eller hudvård och sådana saker. Och då kan man göra små, små saker när folk är intresserade. Och det är väldigt stolt över.
Mm. Vi pratade faktiskt också med, vi har ett avsnitt i den här säsongen med Apoteas hållbarhetschef.
Erika, och, ja.
Precis, som du också har träffat. Det är en liten bransch.
Ja, hon är jätteduktig.
Ja, och vi pratade just om det här, om någonting som man kanske inte tänker på som konsument, framförallt om man är bosatt i innerstan i någon av de stora städerna, är vilken otroligt stor betydelse era verksamheter har i mindre kommuner. Det är ju liksom en av de största industrierna ofta de kommunerna har.
Ja, och det skapar en framtidstro. Alltså, vi har ju lågprodukt eller jobb som är enkla att kliva in på, som ett extrajobb, ett sommarjobb eller inför julen nu då. Men det skapar ju också en inspiration så att plugga vidare, komma tillbaka och att vi ser så att ja, men vi kan inte garantera att om du läser AI att det kommer vara, ja, sannolikt kommer vi behöva just den kompetensen. Då. Men det finns ju liksom olika delar där man så här, att det finns en framtidstro där det tidigare varit en avfolkningsbygd till mångt och mycket. Så att nej, men det skapar en framtidstro hos inte bara medarbetarna utan för kommunen i stort. Och också så att men våra medarbetare går ut och handlar på butiken, de sysselsätter ju, deras barn går i förskolor och det blir liksom, kakan växer ju mer man äter utav den och det tycker jag är otroligt häftigt. Det blir väldigt tydligt på en liten ort.
Mm. Hur ser du på andra sätt som e-handeln kan främja en mer hållbar handel?
Nej, men jag tror att det kommer tillbaka till det här med hur vi kan skapa en förståelse för vad man köper innan man köper det. Att det finns mycket information kring produkten och att jag kan jämföra. Så att jag köper skor till mina barn på nätet liksom. Då vill jag ju förstå att de passar. Det är det som är grunddelen. Sen är det deras fötter växer och sådana saker. Och då, ja, men ju mer man kan förstå innan man håller i det. På sikt kommer vi säkert lösa det där med teknik, men om man kommer till våra typer av produkter så tror jag liksom att där gäller att ja, men andra har lämnat testimonials för att det här liksom ska funka. Så där kan vi göra jättemycket genom att men visa upp så man får en förståelse att hur stor är produkten eller hur känns den eller sådana saker. Och det kommer framtiden utvisa. Vi har ju gjort en del test med sådana här AR-grejer där du kan få liksom uppleva det, augmented reality, hur en läppstift ser ut på och sådana saker. Det börjar bli ganska bra, det är inte riktigt där, men det ger ändå en känsla av hur kommer det här se ut för någon, på mig.
Är det, skulle du säga, en av de största svårigheterna med just att sälja skönhet på nätet, det här med att man inte testar det i verkligheten innan man köper?
Ja, och det är där vi har så fin kombination med att vi har 30 butiker. Att butikerna är perfekta för att jobba med lanseringar och att du kan komma dit och klämma och känna. Sen är det så att det är förbrukningsartiklar, så hittar man en favoritprodukt så kommer man ofta tillbaka till den. Många byter inte schampo eller sin nattkräm utan man har sin liksom standardprodukt.
Ja, men då tänkte jag att vi ska gå över till ett succésegment i den här podden som heter Bra eller Bull. Jag råkar veta att du var lite nervös för det här segmentet. Många är det, men jag lovar att det är inte så hårt som det kanske låter först.
Ja, det är jättespännande eftersom jag inte vet vad du frågar.
Nej, precis. Är du beredd, Tom?
Ja.
Bra eller Bull? Black Friday.
Jag vill säga att det är en bra del. Mm. För det som är fördelen är att många konsumenter hittar till e-handeln. Och sen så gäller det för oss att leverera det på ett bra sätt. Vi är jättetydliga med liksom att vi har förlängda leveranstider och sådana saker. Och jag tror att man behöver verkligen så ge uppfattningen till konsumenten att så här, när får jag den då? Mm. Vi säljer aldrig någonting som vi inte har i lager. Mm. Sen så lämnar vi ansvaret hos konsumenten att inte överkonsumera. Mm. Men återigen, det är förbrukningsartiklar så att jag tror att det är, i vårt perspektiv så är det bra.
Hur tänker ni så inför årets kampanj för att se till att inte driva en överkonsumtion?
Inför året, vi har alltid det att vi försöker se till att vi har aldrig ett fritt fraktalternativ från första kronan, utan du behöver nå upp till en viss nivå, säg om det är 300 kronor. Och då vill konsumenten fundera lite grann kring hur gör vi det här. Sen har vi byggt in funktionalitet som till exempel att den här produkten finns som refill i produktsidan. Och det gör att man kanske inte bara köper massa små delar, liksom att man väljer en liten sak för några kronor, utan då ser vi att frakten faktiskt kostar. Och det tror jag är en väldigt viktig del, en signalvärde att det finns en baksida på det här.
Vet du vad, det var så himla bra att du tog upp det, för min nästa bra eller bull är fria leveranser och returer.
Det är det absolut värsta för e-handeln och att vi lär konsumenten någonting som är felaktigt. Så jag vill verkligen att frakt ska kosta och vi ska visa upp vad den har för värde. Sen kan man ha ett fritt fraktalternativ om man når en viss nivå. Mm. Men då kan man finansiera det utifrån produkten. Och man förstår att konsumenten inte, ja, men man samlar sina köp och sådana saker. Och där kan vi guida ännu bättre. Men vi tar betalt för all frakt.
Ser ni det då som att snarare att uppmana konsumenterna att stoppa i lite extra i den där beställningen, så är det snarare att man ser till att samla sina köp då när man beställer någonting.
Nej, det är snarare att samla sina köp. Sen har vi också mer köpsaker, och där ska man väl se att det finns massor att utveckla framåt, såklart.
Mm. För jag vet, ni har ju jobbat mycket med era leveranser. Framförallt ur miljöperspektiv och hur de påverkar miljön. Hur tänker ni där med fossilfria leveranser och effektiva leveranser?
Alltså det är ingen skillnad på effektiva leveranser eller, utan det handlar bara om att vi har höjt lägsta nivån. Mm. Och det där började egentligen med att jag sitter i många forum och det har diskuterats länge. Så här, men lägg det, eller det bästa fraktalternativet högst upp i kassan och nudga konsumenten mot det. Så för 2,5 år sedan så testade vi att göra det och insåg att vi väldigt, väldigt snabbt fick 52% av alla leveranser att gå med fossilfri alternativ. När vi la det högst upp och pekade på att det här är någonting som är bra. Det kostade fortfarande pengar. Mm. Men vi visade. Och då blev vi lite triggade av, så här, vad kan vi göra för någonting? Och så anställde vi en person som vars första uppgift var egentligen gå igenom alla postadresser i Sverige. Vilka leverantörer, alltså fraktleverantörer, kan leverera fossilfritt till något av de här? Man behöver inte vara fossilfri på alla områden, men svara på oss vilka. Och då fick vi upp en plottning och då kom vi fram till att vi skulle nå 99,6% av Sveriges befolkning med ett fossilfritt fraktalternativ. Det är inte 99,6% av Sveriges yta. Men Anna Persson som är vår logistikchef, hon bor i Evertsberg och där är det postnumret är 3 mil brett. Och hon sa så här att men vi måste ju våga engagera oss i den här frågan. För att om mjölken tar slut när man bor i Evertsberg, då går man antingen till grannen eller så väntar man till nästa dag när man passerar affären och handlar mjölken.
Vart ligger Evertsberg för de som inte har koll?
Ja, det är en del av Vasaloppet, så det är mellan Sälen och Mora.
Ja, det är därför man känner igen det.
Ja, men att en mascara ska kunna levereras direkt hem i brevlådan, det blir så konstigt liksom. Mm. Så att det här handlar bara om att visa vilka fraktalternativ som finns. Och då lyckades vi pusha ett antal stora aktörer som då sa att men vi har inget fraktfritt alternativ än. Och vi sa att men vi kan inte vänta till 2030 på att det ska vara totalt omställt, utan vi vill ta de små stegen. Mm. Det är möjligt att göra det här med fossilfri diesel och RME och sådana saker. Och låt oss börja lite granna. Och då var det ju en av de största aktörerna som fick lämna våran kassa när vi gick ut med det här, som kom tillbaka 6 månader senare och sa att nu har vi ett fossilfritt fraktalternativ för delar av vår distribution. Mälardalen, Göteborg, Helsingborg, Malmö. Och då blir det liksom, kan man bygga ut det steg för steg. Så vi förbättrar ju alternativet hela tiden. Men det innebär att på små orter i inre Norrland så kanske det bara finns en leveranspunkt. Och du kan inte välja på några andra alternativ. Men vi vågade ta det steget och vi såg att det påverkade inte vår tillväxt nämnvärt. Sen ska man säga att vi har liksom unga tjejer som ofta är väldigt intresserade, och då känns det väldigt bra att kunna berätta för mina barn så att nej, men vi gjorde det vi kunde där. Sen har vi försökt att rulla ut det här vi har ju försäljning i 8 länder. Och det är lite olika regelverk i olika länder, men vi ser att vi får otroligt gehör. Men vi är inte riktigt där än. Men man måste ta. Vi stod 2021 för 1% av alla leveranser från företag till konsument i Sverige enligt Post- och telestyrelsen. Och nu är den procenten fossilfri. Och det är någonting som vi är väldigt stolta över. Det är ett enormt jobb av hela logistikavdelningen och allihopa som varit inblandade i det där för att få till det. Och det är nog mitt stoltaste ögonblick när vi lyckas få igenom en sån sak.
Ja, 1% är ändå mycket, måste man säga.
Verkligen. Ja.
Och tack så jättemycket, Tom. Nu kan du andas ut. Nu är du klar med bröl och bull. Nu går vi vidare till nästa segment. Som heter, det här kanske är en dum fråga, men... Är du beredd för min första jättedumma fråga?
Absolut.
Det är kanske en dum fråga, men... Hur sorterar man kosmetiskt avfall?
Kosmetiskt avfall, om det är lite kvar i förpackningen, då kan det anses vara farligt gods. Och antingen så behöver du ta det
till... Kan min lilla foundation-klick vara farlig alltså?
Nej, inte foundation. Men om det är lite nagellack till exempel. Då behöver du ta det till en miljöstation. Eller gå till någon av våra butiker och så tar vi emot det. Och hur ska man säga, finns det någon regel exakt för hur man ska, ja men läs på förpackningen. Mm. Det finns oftast en innehållsförteckning som säger hur det ska sorteras. Annars så tipset är väl att gå in på våran sajt eller googla och så får du liksom en första del. Men var noga med när det är typ nagellack, aceton, sådana saker, för då, eller hårsprayer. Men då måste man till en miljöstation. Släng det absolut inte i soptunnan och släng ingenting i toaletten. Det är väl det absolut viktigaste att säga.
Det var väl jättebra tumregler att hålla sig till. Okej, jag har en till dum fråga. Okej, det här kanske är en dum fråga, men kan man både vara en e-handel och samtidigt vara hållbar på riktigt?
Absolut. Det gäller bara att sätta höga ambitioner.
Det var väl ett jättebra svar, Tom. Tack, då har du klarat våra två segment. Ja, precis. Andas ut. Jag brukar avsluta den här podden med att låta gästen lyfta lite sånt som är viktigt ur hållbar aspekt för den personen. Så jag tänkte fråga dig, vad tycker du vi pratar för lite om när det kommer till hållbarhet?
Nej, men jag vill lyfta liksom att hållbarhet handlar om resurseffektivitet. Och då kommer man ner till liksom minsta gemensamma nämnare. Och när jag utbildar vår personal så brukar jag säga så här, för man undrar, vad kan jag göra för någonting? Och då gäller det liksom så här, okej, vad jobbar du med för någonting? Vad är din process? Och så ser du, vilka resurser använder du i den? Mm. Och sen gäller det att förstå steget innan och steget efter. Och börjar man få liksom en förståelse för så här, vad händer runt omkring mig? Då kan man börja optimera saker som är bra. Och där har vi liksom hittat massor med goda exempel, och mitt jobb är liksom en stor del att vara katalysator och lyfta de här goda initiativen för att inspirera flera. För jag är så otroligt beroende av de här experterna på varje område. Vi har ingen jättestor hållbarhetsavdelning på Lyko, utan det är massor med hållbarhetsexperter som är där ute. Mm. Till exempel så träffade jag Madeleine som är funktionschef på vår inleveransavdelning på laget i Vansbro. Så berättade hon så här, Tom, vet du vad vi har gjort för någonting? Så bara, nej, hur ska jag veta det? Nej, men vi var nere på fabriken i Stockholm och så tittade vi på hur vi ska lösa liksom leveranserna från dem till lagret. Och då insåg vi så här, de packar på artiklarna 6 och 6 i kartonger och så tejpar de dem där och så ställer de kartongerna på en pall och sen skickas de upp till oss. Och det första vi gör är att vi sprättar upp kartongen, ställer in produkterna i vårt lager, slänger kartongerna och då är det liksom bara massor med spill. Mm. När vi stod där och så tittade vi på så här, hur skulle vi kunna göra det här på ett smartare sätt? Så insåg de att de där flaskorna levererades ju från leverantören i ett stort, på en pall med en stor låda runt omkring. Så de bara, ja men det där skulle vi kunna återanvända. Och det man insåg då, det var så att okej, vi sparar 6 000 till 8 000 kronor per kubik producerat schampo bara på att slippa de där små kartongerna där. Men tiden det tar att liksom tejpa och fixa och dona vart ju enorm besparing för tråkigt arbetsmoment för de som stod på vid fabriken. Men också när det kommer upp till laget i Vansbro, där är det liksom det här med e-com ready förpackningar. Hur gör man det här på ett bra sätt? Och det vi försöker göra, det är ju liksom att föra ut de här goda exemplen till flera i organisationen och säga så här, men vad kan du göra för någonting? Mm. Och då blir hållbarhet tagbart på. Och då kan man exemplifiera det som, vi besparade så mycket i pengar eller så mycket i tid. Det behöver inte vara koldioxid, för det tror jag är någonting som är väldigt, väldigt svårt för en medarbetare att förstå. Jag vet själv inte vad ett kilo koldioxid är.
Det, det står ofta på menyer typ. Och jag har ingen aning om det är mycket eller lite koldioxid mitt mål har kostat.
Nej, och det är där det handlar om en relation. Så vi har ju gjort en, och det är ett stort initiativ. Vi har köpt in från en leverantör som estimerar koldioxidutsläpp. Man gör en beräkning, schablonberäkningar utifrån vilket organisationsnummer har den här leverantören. Och då kan man säga så här, inom den branschen. Och det blir liksom inte jättespecifikt, men det gör att vi kan jämföra äpplen med äpplen. Och sen har vi sett liksom på 2021, 2022 och nu kommer vi få 2023. Så då kan vi föra ut det till de som är ansvariga för den avdelningen eller den inköpet. För att få en förståelse hur verkar det här vara. Och sen kan man ta kontakt med sin leverantör och säga så här, vi har fått den här beräkningen som vi kan ni ge oss en mer exakt. Och det där kommer ju förfinas med de nya hållbarhetsregelverken där det liksom alla är med och feedar in. Men det är någonstans där det börjar. Och jag tänker att i förlängningen kommer det bli lite som moms så att man vet hur mycket koldioxid någonting är. Men framförallt, just nu handlar det bara om att få alla med på tåget och förstå de här sakerna. Men det är jätte klurigt. Mm. Och sen så, vi ska ju redovisa ett scope 1, 2 och 3. Men det är ingenting som man bara ska göra, utan jag vill ju faktiskt att det ska användas i verksamheten. Och det är en svår nöt att knäcka.
Är det här de här nya EU-direktiven nu som du pratar om, där man måste redovisa?
Precis. Ja. Och det är där det gäller liksom att få den enskilda medarbetaren hela vägen, processen, upp till hållbarhetsredovisningen. Och när jag står och pratar med investerare sen, liksom, vad gör ni för någonting? Och där tror jag att det är så att ja, men man måste våga vara där ute och bli lite smutsig, om jag säger så, för att förstå verksamheten. Och jag tycker det är väldigt, väldigt roligt. Mm. Och jag är så glad över alla medarbetare som gör, med våra kemister i Göteborg som kommer med förslag, eller produktutvecklarna som tycker att ja, men nu har vi tänkt till hur vi ska göra den här produktförpackningen ännu bättre. Och när inköparna kommer och säger så här, ja, men nu, vi har inspirerat en leverantör till det här. Och det är fantastiskt när man får de bitarna. Och så sitter man där och säger, men det är inte jag. Jag bara lyfter upp det och katalyserar det. Jag tror att det är det som är nyckeln, att många, ofta så tänker man liksom att det ska vara en big bang-grej. Mm. Men det är liksom de här små ständiga förbättringarna, de är enormt över lång sikt som gör stora saker.
Så om vi pratar om de här små stegen nu, vi har pratat om automatisering, om att det här med förpackningarna, om att dra ner på det. Vad är nästa lilla steg då för Lyko? Vad är det Tom sitter och klurar på just nu?
Nej, men min förhoppningen är att vi ska kunna ta bort emballaget helt. Det som är från vårt lager till slutkonsument. Och vi har gjort, för 2 år sedan gjorde vi en stor pilot tillsammans med Instabox. Där vi testade att använda returemballage som konsumenten aldrig såg. Så att vi packade på lagret i en papppåse, la ner den i en plastlåda som gick till sorteringen hos Instabox. Och sen när de kom fram till skåpet så tog leverantören upp det och stoppade in det i boxarna. Vek ihop lådan och skickade tillbaka det till lagret. Så konsumenten såg aldrig den.
Så när man öppnar den där Instabox-lådan, då står det bara en schampoflaska där till exempel?
Nej, det var en papppåse där.
I en papppåse, okej. Okay.
Och det gjorde vi under en månads tid på alla leveranser i Gävle och Dalarnas län. Och vi lärde oss så enormt mycket på det där. Men man inser att det är inte bara själva förpackningen som påverkas. Vi lyckades, inga produkter gick sönder. Vi reducerade, om man jämfört med kartong till den papppåsen, så minskade vi emballaget med 82%. Det är liksom bara i första steget. Det ska ju sen till, om du ska lämna det i returstationen, och så ska det gå tillbaks till. Så det är en enorm besparing. Men vi behöver liksom titta på allt ifrån TA-systemet, alltså hur ser fraktetiketten ut.
Och vad är TA-system för de som inte då?
Transport Administration System. Ah. Och att liksom hur jobbar vi? Vi skulle kunna jobba med RFID eller andra tekniska lösningar för att ta bort fraktetiketten och sådana saker. Och ha reda på var förpackningen befinner sig någonstans. För min förhoppning, det är ju någonstans att jag tror att vi handlar när vi har inspiration. Det är jättekonstigt. Det är jättemånga konsumenter som handlar söndag, måndag.
Jaha!
Och det beror ju på att du säkert, nu efter covid då, har träffat några vänner eller någonting under helgen och fått lite inspiration. Eller så sitter du och planerar veckan så här. Vad ska vi göra? Och då får man liksom den här lilla tiden. Många handlar ju på bussen, på vägen till jobbet. Men de allra flesta sitter i soffan liksom. Och det gör ju att det kommer en stor köppik. Och sen försöker vi olika e-handlare att aktivera dig. Att du ska med sms och mail och sådana saker för att vi ska liksom flytta. Men det är ganska lika flöden. Vilket innebär att 12-24 timmar efter att köpet har gjorts. Då är den där pucken, om man ska säga det som Anders Tegnell pratade om liksom på covid. Så vill man ju jämna ut den så att vi inte behöver ha kapacitet för att ta pucken hela tiden. Och det jag tror, min dröm är någonstans att vi skulle säga, ja men Evelina handlar här. Men säger någonstans att jag vill absolut senast ha det vid det här tillfället. Jag ska på bröllop nästa helg. Jag måste ha det i god tid till bröllopet. Men jag behöver inte ha det imorgon. Och sen ska vi liksom släppa den där just in time. Mm. Så att det blir liksom tillsammans med de andra sakerna du har köpt. Mm. Du har både mascaran och läppstiftet. Och så kommer det med skorna kanske som du har tänkt på det på bröllopet. Och så liksom kommer det med en leverans. Men då måste vi bli lite smartare. Vi måste kunna hantera big data och sådana saker. Så att det är två liksom drömmar jag har någonstans. Att vi ska bli bättre på att inte skicka det när du köper det, utan skicka det till när du behöver det. Och att vi ska kunna optimera så att det är så lite förpackningsmaterial som möjligt. Genom att, ja men, med robotisering, sorterings... Där jobbar vi nära med liksom leverantörerna, transportörerna. För att nu är det liksom det som tar mest stryk i hela sorteringen från vårt lager till konsument. Det är sorteringen av varor.
Jaha, det tror jag många inte vet.
Ja, för det är där det liksom det sker en förflyttning. Ja, när det väl står i en, på lastbilen, det skakar lite grann, men det är liksom ingen jättefara. Utan det är ju när det ska sorteras i olika riktningar så att det till slut kommer hem till din brevlåda eller till paketbox eller ombud, vad det nu är någonstans. Så behöver det sorteras ett antal gånger och där kan vi bli smartare. Liksom. Så det är väl min så här, dröm och förhoppning om att vi ska kunna nå någon gång i framtiden.
Jag måste säga, varje gång jag gör ett avsnitt i den här podden så lär jag mig någonting nytt. Men jag lär mig framförallt hur otroligt förutsägbar jag är och hur mycket jag är som exakt alla andra konsumenter. För jag sitter också absolut och hoppar på söndagkvällen. Som sista fråga tänkte jag fråga, vi började avsnittet med hur du började din dag med att bada och ta en löptur. För att ditt personliga välmående och hållbarhet. Har du något annat konkret tips till de som lyssnar hur man kan bli lite hållbarare i sin vardag som du har implementerat?
Jag är ju trogen cyklist, va? Mm. Och det är ju någonstans för att få vardagen att gå ihop och liksom få lite motion i den. Och det blir väldigt tydligt för mig alltså att jag mår så otroligt bra där att liksom smälta. Så det är väl min sådär cyklamera.
Cyklamera. Har du en elcykel eller en vanlig?
Jag har en elcykel och det är just för att så här, ibland blåser motvind, men då tar det alltid lika lång tid från, ja, jag vet exakt hur lång tid det tar mig till skolan och hämta och sådana saker.
Man känner sig så himla stark med en elcykel också. Men gud vad jag orkar den här uppförsbacken idag igen.
Ja, och då blir motståndet mindre att ta den. Så kan man sådär, ja, men jag har jättefina skalbyxor som alltid ligger i väskan och sådär. Då blir det att man anpassar sig för att, ja, men det är min vardag. Men ja, jag får ju lite utslag att sitta i köer och med bil och sådär.
Tack så jättemycket Tom för att du ville prata hållbarhet med mig idag.
Tack så mycket för att jag fick komma hit.
Du har lyssnat på En hållbar podd, en podcast som produceras av Pricerunner tillsammans med Hållbar e-handel. Om du tyckte det här avsnittet var fantastiskt och vill lyssna på ännu fler eller kanske läsa mer och till och med engagera dig själv i hållbar e-handel, då kan du surfa in på hallbarehandel.org. Vi spelar in de här avsnitten hos de fantastiska människorna på Hype AB i Stockholm. Jag hoppas att vi hörs snart igen.